Halli hallå och skubbidubbi och välkomna till avsnitt 23 av Vadå tablå? Nej, boktokiga är det ju.
Nej, det får vi nog nästan ta om.
Vi kan ta om det. Halli hallå och välkomna till avsnitt 24 av boktokiga. I det här avsnittet ska vi gå igenom 2023 års bästa böcker och snacka massa annat kul.
Yes. Nu kör vi. Kul, nice. Jag har väntat i en evighet på att vi ska spela in avsnittet. Du och Öre har gjort ett bästa för att det inte ska bli något. Så att det är kul att det blev något till slut ändå. Vi får be om ursäkt till alla våra lyssnare för att ni har fått vänta på det här avsnittet. Men nu är vi här och nu kör vi.
Nu är vi här, starkare än någonsin. Ja. Du har ju ett litet körschema till oss, Sebbe. Ska inte du dra det? Du som brinner så mycket för årets bok och sådär.
Så är det. Jag har förberett massor av kul. Någon måste ju ta lite ansvar för den här podden. Och vi pratade ju sist om att vi skulle göra lite... Vi fick ju den här Spotify Wrapped.
Just det.
Ja, och det är lite kul. Och där sa vi skulle ge lite information. Så jag tänker väldigt kort. Har det varit väldigt bra år för podden, år 2023. Vi började 2022, så att nu är vi faktiskt inne på vårt tredje år. Blir det. Det känns ganska sjukt. Det. Ändå,
tiden flyger.
Och då är det faktiskt så att under 2023 så upptäckte 92% av våra lyssnare oss. Vilket är ganska sick ändå. Så vi har haft en bra tillströmning av lyssnare under förra året.
Det är lite sådär, om man viker ett papper 40 gånger eller vad det är, så kommer man ju till solen. Så det är väl, om vi håller den här takten nu i 40 år så har vi hela jordens befolkning som lyssnar.
Så att det är bara att fortsätta. 244% fler lyssnare under föregående år. 445% fler streams. Och 178% mer följare.
Så det har ju varit folket älskar det.
Ja. Och då ska vi tillägga att majoriteten av lyssnarna lyssnar inte på Spotify.
Nej, det här är bara på Spotify. Men oavsett så säger det någonting om en utveckling. Vi har fått fler som lyssnar och det är ju jättekul.
Det är Shirt Alone-effekten. Alternativ GO-effekten. Någon av dem måste det vara.
Det måste det vara.
Ja.
Det har varit ett starkt år för podden och för GO och för Shirt Alone framförallt. Så ja, att... Och med det, jag tänker också att vi ska prata lite grann innan vi blickar vidare först ska vi prata om föregående år, sen ska vi blicka vidare lite grann. Men vi satte ju upp mål förra året, vad gäller läsmål. Hur har det gått för er med dem?
Jag vill börja, Mattias.
men jag satte ju upp mitt mål med 50 böcker. Det var ju det jag tänkte, en bok i veckan ungefär. Och jag hade ju mitt systemkollaps på Goodreads. Heter det Goodreads? Är det då?
Goodreads,
ja. Så att jag gav ju upp lite på det där. Så jag har inte registrerat så mycket på Goodreads. Alla mina följare där har reachat till mig och sagt att du måste bli bättre på det där. Men jag har varit lyssnarstorm och jag har fått mycket kritik för det. Jag tar till mig kritiken och nu känner jag att det är ett nytt år, så att det blir början på en ny chans får jag ha att registrera mig. Det som hände var ju att jag började registrera alla mina böcker som jag hade läst, och sen så kom de på detta året eller på förra året eller någonting, och så var det så här, men du måste fylla i datum, och så kom Sebbe massa instruktioner, så kände jag bara, nej, det blir ingenting med detta.
Så att, man kan också sammanfatta det som handhavande fel, tror jag.
Har du räknat hur många det blev? Manuellt?
Ja, men jag har ju tittat, alltså jag har ju läst vi har ju spelat in en gång i månaden, och till varje så har jag ju läst 4 böcker. Förutom en månad då jag bara hade läst 3 böcker. Men sen kompletterade jag det i december genom att läsa... eller när vi spelade in decemberavsnittet så hade jag ju faktiskt läst 5 böcker då, november till december. Och sen har jag fortsatt i samma takt. Så att jag har faktiskt läst 52 böcker.
Ja, perfekt. Bra jobbat.
Så jag har uppnått mitt mål med en bok i veckan. Och så gillar jag jämna nummer, så det blev 50. Men jag höll det. Så att, mycket nöjd. Det har blivit mycket läsning under året. Så mycket trevligt.
Ja, bra jobbat.
Jag har också haft 52 böcker per år som mitt mål. Det har varit mitt läsmål på Goodreads de senaste 6 åren. Och jag hade faktiskt ett riktigt bra år 2023. Det blev 80 böcker. sjukt nog. Men det ska ju sägas då att alltså min ratio ljudbok, läsbok, alltså riktig bok, vad man ska säga, har alltid varit ungefär 50-50. Alltså 25-25-ish.
Men du menar digital bok på mobilen? För det är väl det som du antar är som riktig bok?
Det är det jag menar. Men jag menar, läsare, det är ändå... Jag skiljer ändå rätt mycket i underhållningsform på det. Men ja, jag har fortfarande läst ungefär 25 böcker, alltså i läsform. Men det som har ökat väldigt mycket då är antalet ljudböcker. Och det har varit mycket promenader, mycket vakna nätter och sådär. Så det
är föräldraeffekten.
Ja, exakt.
Jag mest märkte vad ordet jag märkte exakt samma sak. Jag har också haft ett riktigt bra år. Jag satt i mitt mål på 78 böcker. Och nu, jag satt som en galning här precis innan jag skulle spela in och gjorde all mina Goodreads-review och sånt för jag skulle få in allting i burken. Och kan konstatera att jag har läst 105 böcker.
Du dingade 100 ändå.
Ja, det var ändå viktigt. 20. Så 105 böcker, 38 045 sidor. Så att det var 1000 sidor sämre än mitt bästa år någonsin, vilket var 2021 eller något sådär. Men ändå sjukt nöjd. Men som du säger, det är ju ganska mycket ljudböcker. Det har ju lagt till en dimension i min läsande hur mycket man kan få gjort. Så det var ett bra år.
Ja, får man eloge till oss, tycker jag.
Jag vill bara säga att det som jag får så mycket skit för att ni tycker jag är så himla snäll när jag sätter mina betyg, så har jag... Jag har blivit tuffare än tidigare. Nu hade jag snittbetyg 3,8 och tidigare haft 3,9 och innan dess 4,0. Så att jag vill ändå bara säga det for the record att jag har blivit tuffare.
Det är också, vi har ju läst alla de bästa böckerna så man börjar gräva ner sig i skit nu. Alltså i alla fall i mina favoritgenrer som är fantasy och sånt. Så mitt snitt är nere på 3,4 nu tror jag. Det är tråkigt lågt men så är det.
Ja men tyvärr. Nåja, hur ser ni för nästa år? Jag för min egen del tänker att 78 böcker ska vara mitt mål nästa år också. Det är en och en halv bok i veckan.
Det tycker jag tycker det känns lite dåligt när du har haft 105. Tycker jag du borde sätta det på 100.
Jo, men man ska också ha med sig att i april så kommer mitt andra barn. Och det sägs ju vara en riktig tuff period. Så att jag tänker att det kan påverka. Så jag vill ändå vara lite konservativ. Jag sätter 78 böcker så... Får vi se. Det är också, det känns bättre att liksom knäcka sitt mål.
Sikta högt,
än att
säger
precis
jag.
Klara det. Ja, nej, jag är tvärtom. Ja. Sikta lågt så blir du inte besviken.
2020 kan jag säga, då läste jag exakt 52 böcker och då var det liksom brinnande, alltså det var på sekunderna nästan. Det var, jag läste ut sista på nyårsafton på förmiddagen. Så det var lite stressigt. Så den vill man helst inte hamna i.
Nej, ja, det är tufft.
Men jag har satt faktiskt mitt mål på 80 böcker då, tangera igen. Och lite högre än dig då, Sebbe. Och jag ska ju vara föräldraledig nu till mitt första och enda barn. Så det kommer nog bli väldigt mycket ljudbok. Så jag tror jag kommer kunna ta det igen. Kanske kan nå 100
till sätta, ja, jag tycker du ska sätta 100 då.
Jag sätter 100. Jag tar 100.
Blås, Sebbe.
Jag ändrar mig. Vi tar 100.
106.
Nej,
100. Så du ska slå, Sebbe.
Det är alltså, jämnt och fint.
Det enda vi kan vara säkra på är att Anton kommer fan inte läsa fler böcker än vad jag gör i år. Det...
Jo, jag bettar på det. Du får glömma, du ska vara en månad i, du ska vara en månad i vildmarken också, Sebbe, du lovat.
Just det. Jag kan ju förresten, det blev fel med den omröstningen, så jag hade en annan omröstning först och sen så bytte jag. Men det blev liksom helt weird, jag vet inte om någon såg den, men det har kommit in en röst på den omröstningen och det var nog jag själv. Och jag svarade ja. Så att 100% tror att jag hade klarat mig i vildmarken. Så att då kommer jag jättemycket tid att läsa, i och för sig.
Om du inte dör inom 48 timmar, vilket nej, jag bettade
på. Det hade ju påverkat min effektivitet, så är det ju. Men det kommer jag inte göra. Yes, okej. Okay. Nästa punkt här. Vi pratade förra året också om det fanns någonting vi såg fram emot under 2024. Några böcker som vi har spanat in. Och jag vet att det finns åtminstone en bok, Anton, som jag tänker att du vill ta upp.
Ja, det finns ju en given. Vår husgud och den bästa författaren nu levande, Brandon Sanderson, avslutar ju sin Stormlight Archive liksom epos här med Night and Wind, heter femte boken. Så det är ju, ja, det är väl det mest hypade boksläppet inom fantasy sen senaste Game of Thrones-boken kanske. Ja, men den här, alltså det, något sånt här stort har inte släppts på många år i alla fall. Alltså om man tittar på fantasy i stort. Kanske för mig personligen, men inte det heller egentligen. Men
han avslutar det är fas 1, va? För det är inte så att han ska, sen ska han en fas till, men det är längre fram. Men...
Jo, men det är lite som med Mistborn och sådär också. Det är ändå ett, det kommer vara ett rejält avslut det här ändå, är jag rätt så säker på. Så det, det kommer bli epic.
Ja, det kommer bli grymt. Ja, du, har du någonting som du ser fram emot?
Nej.
Nej.
Nej, men jag inget specifikt så som jag tänker. Jag har inte blickat framåt jättemycket över de kommande. Jag har lite böcker som jag är sugen på att läsa, men det är ingenting nytt och så. Utan jag har ju lever mycket för det känslan just då säger att jag är intresserad av. Så att inga författare eller speciella saker som kommer. Så.
Nej, jag har två till som jag har spannat in också. Det ena är... Ja, det är klart. Det kommer ju, han kommer säkert släppa 7 böcker. Så det ser man ju fram emot. Men annars så är det då att Matt Haig, som skrev den här The Midnight Library, som var en superhit, han släpper en bok i september. Och en annan bok som jag verkligen ser fram emot, det är T.J. Klune släpper uppföljare till boken The House in the Cerulean Sea. Som vi har läst. Jaha, en regelrätt
uppföljare.
Ja, som heter Somewhere Beyond the Sea, som nog kommer bli en superhit, tror jag. Det är ju så här mys-queer fantasy som ju verkligen går hem i stugorna. Så det ser jag också fram emot.
Ja, men det gör jag också. Och jag har en sista bok som jag ser jättemycket fram emot, som är också en av mina favoritförfattare som jag har haft med mig genom hela livet. Och den heter En rustning av ljus. Ja, det är författaren Ken Follett. Mm. Mest känd för då Svärdet och spiran, som är hans kändaste bok. Och det här är femte boken i den serien. Jag tycker verkligen, Sebbe, att det är dags att ge den här serien en chans nu, tycker jag.
Jag trodde den var avslutad sedan länge. Alltså, fjärde boken var väl tillbaka i tiden?
Det var en prequel. En trilogi? Ja, alltså det är väldigt löst sammanhängande, kan man säga. Det handlar ju liksom om en fiktiv stad i England, och det går liksom väldigt många år mellan vissa av böckerna. Så det är, men ja, det är ändå liksom sammankopplat med att det utspelar sig på samma plats. Jag håller på att läsa den nu, tycker det är fantastiskt. Jag hoppas att du kan ta dig tid till detta, Sebbe. För det vore så kul att se om du skulle gilla detta också.
Men okej, men jag kan lova och svära här nu att jag kommer läsa i vart fall första boken i år.
Det är mitt, de första två är ju otroligt bra. Jag tycker alla är bra, men de första två är ju extremt hyllade.
Okej, okay. Ja, men då så gör jag.
Ja, vad kul, Sebbe. Fan vad bra. 2024, here we go.
Okej, ska vi... gå då till den här årskrönikan. Tanken är att vi ska gå igenom lite olika genrer, och så säger vi helt enkelt vilken den bästa boken i respektive genre som vi har läst i år. Finns det en risk att Öre kanske inte har läst någonting i alla genrer då, förutom om vi har haft en boktokiga bok?
Vi har ju haft en som faller in under rätt många kategorier, så att jag bidrar med den boken.
Ja,
under resans gång. Men jag såg kategorierna och kände bara ja. Det blir inte mycket jag kan säga där avsnittet.
Sen kan man väl nämna också att Anton, du har ju läst mycket nytt. Jag har förstått att du kör lite mer bara böcker från 23.
Ja, men jag gillar nytt och fresh. Ja. Det blir bara nya böcker för mig.
Medan jag har en lite annan tolkning, att jag tar egentligen de bästa böckerna som jag själv har läst under året.
Det får man göra som man vill, tycker jag. Det är svårt med böcker och liksom bara läsa nya grejer. Men jag personligen tycker det är kul.
Ja, men då funderar jag på om vi ska börja med kanske årets fiction 2023.
Det är en bred genre, lite av en slasktratt där man kan liksom, det som inte får plats någon annanstans kan man slänga in här.
Ja, så är det.
Jag vet inte om det är inte din favorit, Öre, den här. Jag vet inte om du bara vill sitta tyst och sen bryta in när du känner att du har någon, eller vill du säga någon bok i den här genren?
No, fast non-fiction har du ju läst i år.
Ja, alltså jag tänkte lite så här typ att jag gick igenom kategorierna och kände så att det blir tråkigt att säga samma bok på alla typ. Jag fick tolka det lite.
Ja. Men så tänker jag alltid också. Jag försöker alltid få till olika också. Alltså ibland skarvas det för att bara få bättre spridning.
Men jag har satt Tunn is här. Som jag läste, som jag pratade om förra avsnittet då egentligen. Mm. Och det är ju egentligen en berättelse om den här mannen då som bestiger Mount Everest och som berättar om vad som hände då 94 under hans resa upp dit. Samtidigt som han berättar om hans liv och hur mountaineeringen har lett till hans lugn i livet, typ och sånt.
Lite att, med non-fiction kanske, men den är ändå liksom den är spännande berättad. Jag har också läst den spännande efter ditt tips. Skitbra.
Så att, så, lite så, men jag tänker typ att de som kommer sen på non-fiction är ännu mer non-fiction. Så att,
ja, men det är rimligt. Ja. Jag köper det.
Det var en extensiv tolkning av ordet fiction, kan man säga.
Ja. Ja, men jag
den är väldigt
så.
Rafflande berättad, verkligen. Alltså, den är väldigt filmisk och det skulle kunna vara en saga nästan. Jag har faktiskt valt, jag såg att du downröstade den här på Goodreads, Ebbe, att det inte var din favorit. Men jag har valt Jävla karar av André Walden här, som jag var väldigt fångad av, och den vann ju Augustpriset och sådär, så den var väl, det är ju en känd bok, men
Anton har blivit finsmakare helt plötsligt är det Augustprisvinnare och sånt som gäller. Okay.
Jag tyckte den var väldigt bra faktiskt, det var ju min smak, väldigt intressant, eller väldigt bra. Vad har du valt, Ebbe?
Mitt enda bestående intryck av den, det var ju det här med växtmagikern som jag tyckte var ett jättekul namn. Annars var det inte så jätteimponerande. Jag har faktiskt, jag har inte kunnat bestämma, det är två böcker. Men det är samma författare och det tycker jag är okej. Okay. Jag har ju läst en och lyssnat framförallt på en jävla massa Gio i år. Och när jag gick igenom och kollade liksom vilka har gett 5 stjärnor, så var det en hel del Gio. Och då vill jag dels då nämna Riket vid vägens slut, alltså del 3 i Arn-serien, som var otroligt bra tycker jag, och verkligen liksom band ihop historien. Sen kom det en fjärde bok också, men den utspelar sig lite efter, det är inte Arn, inte med i den någonting.
Nej.
Och sen så vill jag också särskilt nämna Vendetta, så då Hamilton del 6, när Hamilton är och sköjar sig med maffian
Sicilien.
I Sicilien.
Ja, det är den du alltid nämner också.
Den var riktigt fet. Så att, det här är ju ändå Geopodden, så jag tycker att han måste vara med på ett eller annat hörn. Så de han tycker jag var riktigt bra. Jag lyssnade ju på hela Hamilton-serien förra året. Det är ändå typ 300 timmar Hamilton som jag sög in de första månaderna i förra året. Det kan jag rekommendera. Om någon vill ha ett projekt för i år, så är det värt att göra det.
Ja, men det är väl rimligt. Ska vi leva av årets sci-fi fantasy? Nu? Ja, jag kan börja. Jag har valt boken här Fire and Song av Bryce O'Connor. Det var väl några avsnitt sedan jag recenserade den. Men det är andra delen då i en serie, det här. Det är det här lite tv-spelsaktiga genren, att de levlar upp och liksom det är mycket arena och battles och sånt. Den var jävligt festlig och fet. Men, så den var en solklar 5/5 för mig och en väldigt trevlig upplevelse.
Ja, och har du läst om fantasy i år?
Alltså jag har ju läst en fantasy.
Du har ju tvärt tvingat en va?
Ja, och det är väl den här Inheritance Game. Kan man räkna in den där?
Den är ju inte fantasy. Nej,
det var inte den här The Bear and the, vad fan hette
the
den?
Bear and the Nighting.
Det var förra året.
Ja. Nej, men det är lite skralt i den kategorin för mig.
Ja. Inheritance Game är gärna en typisk fictionbok. Den hade ju kunnat nämna men, på.
Men det var också den sämsta boken du någonsin läst.
Exakt. Nej, det var Carrie Soto. Men jag tänkte liksom så här, jag har ju den. Men jag har liksom funderat på när man ska slänga in den. Jag tänker att den passar mer under kanske romance. Så att jag tänkte spara den lite där. Men det är tunnet på den här. Jag läste i och för sig, jag minns inte om det var i år eller om det var förra året. Men jag läste ju den här Salman Rushdie-boken. Med drömmar, de som snodde drömmar. Som var riktigt, det var inte bra. Jag tror jag läste den i januari eller februari. Men jag har ingenting på den här att komma med. Alltså det är tomt.
Det är okej. Okay.
N/A kanske ditt svar på den här då.
Ja, precis.
Ja.
Precis.
Yes, och jag för egen del har ju läst en del fantasy och tycker att Tress of the Emerald Sea av Brandon Sanderson var min favorit fantasy i år. Övervägde den också. Den har vi pratat om tidigare. Den är supermysig, väldigt, väldigt såhär sagliknande. Och Brandon Sanderson är ju, ja, han är ju bäst på det han gör. Och det tycker jag han visar i år också med hans Secret Project, som alla som jag har läst i, den, liksom, i det projektet har varit riktigt bra. Så Tress of the Emerald Sea.
Det var synd att vi inte tog Tress som en månadsbok, tycker jag. För det, den är ju standalone, så den hade ju gått välja då för Örre, alltså utan att, för den är inte med i någon serie. Och det hade varit spännande att se vad, alltså, vad Örre hade tyckt om en Brandon Sanderson-bok. Så det var en missad opportunity. Ja, det, men det var en riktigt bra bok.
Jag håller med. Okej, okay. Ska vi ta årets krim slash deckare slash mystery? Där tänker jag att du har läst nu en del, Mattis. Nu, your time to shine här.
My time to shine. Ja, nej men den är lite... Alltså jag hade ju min deckarmånad där ju. Där jag läste alla de här olika deckarna. Så de hade jag ju där lite. Och sen har jag också lite så här, lite svårt att tolka ibland med kategorin. Jag tycker det är svårt att kategorisera in böcker och sånt. Men jag valde faktiskt Kepler, Hypnotisören, som jag läste och som var den som jag tyckte var bäst av deckarböckerna. Och jag har ju sagt att jag ska läsa en till Kepler. Så att, eller minst en till. Så att jag fick ju mycket, det blev mycket diskussioner där i efterhand i Facebookgruppen, och det är många som har rekommenderat och sagt vad jag ska fortsätta och har varit sugna på att jag ska läsa mer Kepler. Så det kommer bli en Kepler till i år, kan jag garantera, precis som Sebbe garanterar att han överlever i vildmarken. Alltså, och att Anton ska läsa över 100 böcker. Så att, nej, det, jag köper den.
Så var du säkert säga att det är 100% säkert att det kommer bli på det sättet? Att du kommer läsa Kepler?
100% säkert.
Ja.
Det är bra.
Fint. Jag kan läste årets krim, läste jag typ 3 januari i år. Oj. Det var otroligt, för jag ville ju ha med det förra året egentligen, men jag fick ju inte det för att, och det är faktiskt The Thursday Murder Club av Richard Osman, som är tycker jag är den bästa krim. Och det är ju inte min genre, och det här är ju egentligen mer en komedi liksom. Men det är ju den boken som jag pratat om flera tillfällen, som du läste ju också den, Anton, var inte lika imponerad, men som handlar om de här pensionärerna som löser brott då på ålderdomshemmet. Väldigt rolig, väldigt brittisk, liksom så här lite torr humor. Så den tycker jag var en klar 5 av 5.
Så det är mitt pick. Men den var väl trevlig. Du har väl läst fler delar också i den serien?
Jag har läst 2 delar, och jag tror det finns 4 eller någonting. Ja. Så att
jag tycker ju, alltså till exempel den här morden på Österlen är ju en svensk variant som är lite liknande, så här charmig mysdeckare. De gillar ju jag mer. Men jag kan ändå uppskatta genren, men jag följer inte pladask för den här torsdagsklubben. Men min favorit som jag har valt, det blir nästan varje år, Jon Espe, som är den. Det är liksom den enda egentliga cream serien som jag älskar. Det här är del 13, tror jag. Blodmåne heter den. Inte den bästa i serien på något sätt, men alltså, det är alltid jävligt bra. Så det får vara den. Jag har inte läst så mycket krim när jag tittar igenom min lista.
Nej. Okej. Okay. Ska vi gå vidare till årets romance slash relationsdrama?
Även här en kategori något... före.
Ja.
Vill du börja? Jag har ju sagt mer redan. Jag har ju läst en.
Ja, vilken var det?
Är det Inheritance
Game? Inheritance Game.
Ja, okej. Okay. Den gillar du ju mycket.
Ja. Ja. Den var fruktansvärt.
Det var en bra trilogi.
Anton?
Jag har valt här Fourth Wing av Rebecca Yarros. Det är ju liksom en fantasybok kan man säga, men det är också väldigt mycket romance.
Det är romantasy, Anton.
Ja, ja, men har vi den kategorin?
Nej.
Nej. Nej, men det är ju liksom årets stora sensation, verkligen. Den har ju tagit världen med storm, och den har ju kommit på svenska nu precis. Håller faktiskt på och läser andra delen på svenska. Kul med fantasy som, alltså, det är inte så mycket som översätts, så jag gillar att premiera det. Men ja, jag tyckte den första var, alltså, det var både väldigt spännande och lite sexigt sådär. Alltså, jag hade gärna dragit ner liksom romansbitarna, men det är ju alltid min preferens. De var ändå välgjorda.
Ja. Men härligt, jag tyckte den var sexig. Alltså, jag hade gärna dragit ner draperierna, tror jag skulle säga. Men
det... Ja, nej, det var inte så. Det var inte, nej. Det var länge sedan det var en så het bok jag läste.
Jag förstår. Mitt svar kanske blir lite opopulärt här nu. Jag har inte läst så mycket romance och sådär. Jag läste ju den Chumapel Agneta så som var ganska härlig. Men mitt svar, som är kanske lite fusk, det är Yumi and the Nightmare Painter, också av Brandon Sanderson, som jag ändå tycker går i den här kategorin. För det är ju Brandon Sanderson, alltså det är fantasy.
Romans.
Det är fantasy, men det är ändå typ första gången som han skriver liksom ändå inne på romance-genren. Och det tycker jag ska premieras. Så att Brandon Sanderson tar hem priset även i romance-kategorin. Vilket har varit oväntat i början av året om man hade frågat mig.
Brandon Sanderson jobbar ju med lite mindre sådana här throbbing snakes i byxorna och sånt som Sarah J. Maas och Rebecca Yarros och sånt. Jag gillar lite mer. Det är mycket...
Limb of Steel. Och alltså,
ja, det är mycket olika smeknamn på stenhårda lämmar.
Alltså jag blir kräkfärdig bara att liksom tänka på hur äckligt det är. Alltså så mycket throbbing. Alltså, ja. Hur kan man använda ordet throbbing 30 gånger i en bok? Alltså det är liksom, det är orimligt. Det är...
Ja, men det måste vara liksom en cheat code till kvinnors hjärtan på något sätt. För det går, uppenbarligen går det ju hem.
Det är throbbing och shivering också. Och ja, alltså så här, det är mycket så här liksom det är inte min grej.
Brandon Sandersons då Yumi and the Nightmare Painter, den är mycket mer av en barn, alltså lite mer som en barnvänlig saga nästan. Där det är
kärlek
teoretiskt kärlek. Ja.
Kärlek utan massa snusk. Det är som Love is Blind innan de får träffa varandra, kan man säga. Ja, det är liksom bara snack och känslor. Och Love is Blind Sverige, om ni inte har sett det kan jag starkt rekommendera.
Ja, det är jävligt roligt. Riktig hit.
Ja, faktiskt.
Okay. Hoppas det kommer en bokversion.
Ja, ska vi gå vidare till årets non-fiction? Mm. Och där kan jag börja. Och då, jag har egentligen två böcker som jag stod mellan. Och den ena var ju... den här boken som hette Born to Run, som vi pratade om ganska tidigt i år. Men den jag landade på till slut, det var boken som heter What If? Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions av Randall Munroe. Som är typ, alltså det är liksom massa blogginlägg av en liksom rolig och lite tokig vetenskapsman som typ svarar på massa absurda frågor på ett ganska roligt sätt, och så finns det lite illustrationer och sånt. Det finns en tvåa där också, så det kan jag verkligen rekommendera. Eller att man läser personens blogg, som ju är samma sak fast just man får det, liksom det sa, ett blogginlägg i taget.
Jag kommer läsa den här boken under i år, alltså jag är jättesugen på den.
Nice.
Är det jag?
Ja.
Ja, det här har jag valt boken Cobalt Red, som vi hade som månadens bok.
Ja.
Sebbe,
varierande åsikter. Jag tyckte den var väldigt bra också.
Nej, men jag tyckte att den var jätteintressant och att den var väldigt spännande läsning. Så att jag tyckte att den var absolut den som jag tyckte var bäst av dem. Du tyckte inte om den, Sebbe?
Ja, men jag tyckte redan när vi läste den, tyckte jag att den var så där. Alltså jag tycker som bok
att den liksom upprepningar och så tycker
jag. Exakt. Alltså jag tycker det finns ju intressanta delar och så här, och jag lärde mig mycket och jag har liksom funderat en hel del på det sen så att den gav mig någonting. Men liksom som skönlitterärt verk, vet fan om jag tyckte det var så bra. Men smaken är som baken. Vissa har bra, andra har mindre bra.
Sitter man och snackar om Inheritance Game som bra, så har man försökat all sin credibility ändå. Så att, jag tar inte åt mig. Jag tyckte den var den bästa non-fiction. Jag tyckte den var väldigt intressant och gav mycket nya infallsvinklar på samhället. Så.
Men då gillar du den bättre än The Premonition exempelvis? Alltså du har ändå läst mycket non-fiction i år, tänker jag.
Ja, alltså det är svårt att välja den här, för att olika saker har ju lett till olika saker. Man tänker ju sig typ så, hur mycket jag kan om någonting redan och hur mycket jag insatt och hur mycket jag liksom så här, jag känner mig så här, hur mycket jag googlar runt omkring och läser på efteråt och sånt. Det är ju mycket den biten som jag går på.
Nej, det är det jag tänker, för du har ju läst typ alla Michael Lewis böcker i år. Mm. Och det här är bättre än alla dem? Alltså...
Nej, jag läste de flesta förra året. Okay. Så att det var ju bara de Michael Lewis böckerna som jag läste i år. var ju Flash Boys och, ja. Och den andra. Och båda de tyckte jag också var bra. Jag funderade på liksom, om du tar någon av dem. Men jag hade redan ganska bra koll på de sakerna och hade sett honom snacka mycket om det. Så att det var ju inte så mycket nytt där. Men den här Cobalt Red kände jag att det var mycket nytt som jag inte kunde sedan tidigare. Och mycket saker som har liksom följt med under året som man har tänkt på. Mm. Så ja.
Mm. Ja, men okej. Okay.
Mm, ja, men det var rimligt. Jag tyckte Cobalt Red var väldigt bra också, men den absolut bästa enligt mig, eller som jag läste, var Elon Musk-boken av Walter Isaacson. När han bara liksom följde med under några år i hans liv. Otroligt fascinerande, tyckte jag. Så den rekommenderar jag varmt. Även om den var väldigt lång så tyckte jag att jag hade velat ha mer när den var slut. Så det är ett gott betyg.
Mm. Ja. Okej. Okay. Ska vi gå vidare till årets bottennapp.
Mm. Jag behöver väl knappt säga så mycket mer.
Det finns mycket bottennapp för dig att välja. Jag...
Nej, men jag tycker den är outstanding bottennapp.
Men vilken? Alltså, jag... vilken?
Alltså för Inheritance Game. Igen. Ja.
Alltså... Det var ju årets romance, sa du. Det...
Ja, det var den enda jag hade läst. Jag sa ju det. Det är årets, men inte årets bästa. Eller det är årets bästa och årets sämsta. Men... Jag tyckte inte alls om den boken. Och jag tycker att de andra valen som vi har gjort har varit alltså bättre. Vi hade väl den här Napoleon-bok, alltså den var väl inte jättehet heller. Alltså den med Waterloo, det var väl lite miss där. Och så. Men jag uppskattade ju den betydligt mer än jag uppskattade Inheritance Game. För den var ju en liga för sig.
Mm. Ja, det finns en bok också som du potentiellt hade hatat mer, men du skippade faktiskt att läsa den, och det var ett val som jag gjorde i början av året. Pawn of Prophecy, det var en fantasybok av David Eddings. Den har jag valt som mitt årets bottennapp. Den hade inte åldrats med värdighet. Riktigt sörlig 80-tals fantasy.
Jag tänkte på den också faktiskt och välja den, men gjorde inte det för att jag läste en som var betydligt sämre. Och det var också
vänta, får jag gissa.
Ja.
Det är den härskna ringen.
Helt rätt.
Just det.
Yes.
Lord of the Ringers, eller Härsken på ringen av Henry L. Beard. Så alltså jävla dåliga, så alltså, de får parodi på Sagan om ringen som bara var, alltså skulle vara en komedi.
Läste du ens den? Var det Bunkerflo som du rider den?
Nej, det var på Bunkerflo, men jag bara liksom plockade upp den av. Jag tänkte att jag gillar Sagan om ringen och det är säkert kul och så här, men alltså det var så otroligt dåligt. Alltså så dåligt att det nästan blev bra. Det går liksom inte att skriva en så dålig bok knappt. Alltså det är helt rätt, Mattias. Jag är imponerad att du kom ihåg den, för den var otroligt outstanding dåligt faktiskt.
Ja, men den kändes ju, det kunde man nästan sagt när man såg titeln, att den inte skulle lyfta. Men alltså, om man tänker sig ändå då, för du tog, vilken var det du hade, Anton?
Pawn of Prophecy heter den.
Det var den som du valde, det var ditt val, och Inheritance Game, var det också ditt val?
Nej, det var Sebbe. Mitt
val. Det var Sebbe, ja. Mm. Nej, och du var inne på den också. Men nej, det var inget. Det var ändå två. Vi hade två av tre stycken som hade valt månadens bok som de sämsta böckerna. Så det är inte så jättebra.
Nej, men alltså till mitt försvar så var det bara du som tyckte den var jättedålig. Både jag och Anton tyckte väl att Inheritance Game var helt okej.
Okay. Jag läste ju hela serien.
Ja, jag också. Mm. Så jag menar, så dåligt val var det inte. Sen att du inte gillar den, det är väl en risk man får ta, tänker jag.
Ja, tar man någonting som är fiction så är det då tar man den risken.
Mm.
Ja, så är det.
Ja, men det är kul med lite bottennapp. Jag måste ta mig igenom den här David Eddings-serien. Det är ju fem delar, jag har läst två nu. Det kanske blir ljudbok på de sista, vi får se.
Men
det är
tänk vad dålig den kommer vara på ljudbok också.
Ja, alltså... jag vet, men ja. Man måste ju ha läst, jag känner att jag måste ha läst den serien.
Jag håller med. Jag kommer antagligen också förr eller senare. Men nu har jag typ glömt vad den handlar om också. För att den lämnar ju inga...
Ja, lite så tyvärr.
Okej, ska vi gå vidare till årets boktokiga bok då?
Ja.
Alltså bäst av bokklubbsböckerna i år. Och för mig finns det en given i alla fall. Men du kanske vill börja, Anton?
Ja, alltså jag har ingen jag älskar här av våra val. Jag har valt Cobalt Red som jag tyckte var väldigt bra då. Jag har inte så mycket mer att tillägga om den. Det är inte liksom i närheten av den bästa boken jag har läst under året. Men det var ett bra val ändå.
Mm. Mm.
Vad har ni andra?
Sebbe.
Jag har valt, och egentligen så tycker jag det är lite fattigt. Men det var det. Men jag har ju faktiskt valt Greven av Monte Cristo av Alexander Dumas, som ändå var såhär. Ja, fattigt val, inte alls i linje med liksom regelverket kring vad man bör eller får välja. Men ja, den var ju verkligen bra. Det är ju en superklassiker av en anledning. Sen vill jag inte med det uppmuntra då till val om böcker om 1300 sidor liksom. Den här gången funkar det ganska bra, sen det var mitt i sommaren och sådär. Men, och jag var föräldraledig. Men så den tyckte jag var bra. Sen så håller jag kanske med Anton om att i övrigt så är det inte så jättemånga av bokklubbsböckerna i år som jag har känt var så här: wow. Men det var absolut den bästa.
Det är ju svårt när man inte ska välja något i en serie och sådär. Mm. Alltså man blir lite begränsad i sina val. Så det är inte helt lätt att pricka höjdarna. Och inte alltid man kan hitta en Carisotto.
Jag håller med er. Jag tittade på alla böckerna också och kände lite att jag har svårt att välja. Eller så här, jag tyckte att det var ingen sån... som förra året där jag kände liksom att det var en klockren favorit. Men jag har skrivit ner två böcker på min lista som jag sitter och väljer lite mellan. Kan ni gissa vilka två det är?
The Premonition och
Red borde det vara. Var inte den här In Cold Blood? Var inte det en...
Jo, den var det ju.
Ja, nej. Den var väl... Nej, okay.
Jag har Cobalt Red och Monte Cristo också. För att jag... Alltså jag tänker väl lite så här med... Jag landade på Monte Cristo ändå. För att jag kände lite så här att... Jag tyckte verkligen att första halvan var klockren. Riktigt, riktigt bra. Och sen tyckte jag att den inte riktigt... Alltså den andra halvan... Eller mittenpartiet kan man väl säga. Var väl det som drog ut lite på det. Så det kunde man kortat ner det också. Men jag är väldigt nöjd att jag har tagit mig igenom och läst den. För att det har varit en sån bok som jag har velat läsa länge... Och det är en klassiker och den är bra skriven och det är en bra bok som jag ändå känner liksom att där känner jag att jag har fått ut någonting och att det är den bästa boken. Sen tyckte jag ju om Cobalt Red väldigt mycket också, men jag håller med.
Nej, men jag håller med. Och det blev ganska kul diskussioner och det är liksom kul att det fanns många olika versioner. Alltså det är liksom en bra... Det enda som den har emot sig att den är ju för lång egentligen för att ha i en bokklubb liksom. Men... Mm. Men givet att man tog sig igenom den och sådär så... Nej, det var en bra bok. Så är det ju.
Och då är det ju så att... då har ju alla valt mina böcker. Så då...
ja.
Då är det ju... Sebbe var förra årets vinnare. Då vann jag det här året. Ja. Och så får vi se Anton nästa år. Vad du lyckas skapa fram. Det är du som väljer den månaden. Det får bli ditt år. Ja, men jag tycker ju fortfarande alltså förra året var bättre böcker.
Ja.
Det fanns flera stycken där som jag hade valt före de böckerna jag valt i år.
Mm. Ja, så kan det vara.
Framförallt A Pale Fire som ju kommer bli svårslagen i bokklubbssammanhang.
Den kommer bli svår att slå.
Vilken jävla bra bok. Ändå, alltså, tänk att vi har fått uppleva den tillsammans. Och tänk att det finns så många av våra lyssnare som sitter ute och inte har läst A Pale Fire.
Du har ju för alltid förstört min pappas förtroende för den här podden. Han började ju läsa den. Han kommer aldrig ta sig över det.
Förlåt Sören, förlåt. Okej, och då har vi en sista kategori kvar. Och det är årets bok 2023.
Oj, oj, oj. Ja, det är spännande. Har ni något nytt att komma med nu? Eller är det... Jag har sparat här. Men vad har ni?
Jag har en bok. Men jag vill gärna vara sist. För jag tänker att min bok är så jävla bra.
Jag börjar. Jag måste hitta mina anteckningar. Du kan börja.
Jag fuskar. Årets ljudbok tycker jag var MCU, The Reign of Marvel Studios. Skitintressant om Marvel. Så jävla bra ljudbok. Men den bästa boken overall är också den som jag har läst liksom, i text. Och det är återigen Brandon Sanderson, The Sunlit Man. Fantastiskt jävla bra bok. Jag har inte pratat om den i podden än. Jag läste ut den strax innan jul. Och,
är du på rätt sida om året? Okej. Okay. Mm.
Ja. Den var allting jag älskar med Brandon Sanderson. Det var extremt mycket lore. Det var liksom en motvillig hjälte. Det var fett och episkt. Det var ett nytt spännande magisystem. ja, den hade allt. Och så var den då ish standalone, så det var också kul.
Jag läste den också härom bara förra veckan. Så att ja, jag tänker nu när den har tagit upp den så kan vi, jag tyckte också den var jättebra. Jag läste den inte förra året så att jag kan inte välja den då. Jag hade nog inte gjort den då för att den har ju vissa så här sci-fi teman.
Alltså du har ditt sci-fi hat.
Nej, men det är liksom, det är i och för sig ganska fett för det bygger liksom, det är en värld där typ det finns, de måste flyttas på sig hela tiden för att solen rör sig och man typ dör av solen. Så det är liksom städer som är av olika rymdskepp som liksom sätter ihop sig till städer så måste de hela tiden förflytta sig. Och det var coolt. Men alltså det här med rymdskepp sånt är ju... Men alltså riktigt bra. 5 av 5. Kanske den bästa i den här av hans... de här...
ja, det tycker jag är givet. Givet den bästa.
Och också att den har ju kopplingar till Stormlight Archive som är ganska tydliga med... Ja. Såhär,
som väldigt mycket gillar. Lore. Det var också kul att han sa ju sådär, jag skrev den här Tress, det var för min fru, och sen skrev jag den här för att utmana mig, och efteråt skrev han ju om den här The Sunlit Man, den här är för er, den här är för fansen, jag vet att det är det här ni vill ha, och där, jag kände mig extremt träffad där, för det var,
så var det ju.
Det var exakt vad jag ville ha.
Väldigt snabb liksom pacing och action och sådär.
Ja.
Okay. Ja, det var en liten parentes, men då har vi pratat om den boken också. Ja, Sunlit Man och Brandon Sanderson, gå och läs den nu.
Yes.
Ja, Mattis.
Nej, men jag, alltså, som sagt, jag försökte ju sprida lite där, försökte ju klämma in där Tunis i fiction och försökte byta runt lite. Men jag ville lyfta en bok i den här kategorin som jag tyckte var väldigt spännande och väldigt bra också. Och det är ju den här boken Nazi Billionaires.
Den är jag sugen på också.
Ja, den tyckte jag var en höjdpunkt på året. Liksom en bok som jag verkligen liksom blev helt typ så här, tankeverkstan startade ju deluxe där. Det här med de tyska industrierna idag och att det kommer från de gamla nazisterna som tog då business som funkade och att de fortfarande lever kvar idag. Att man inte har reflekterat över det än. Så att det var en väldigt stor sån tankebok som jag hade. Så den tyckte jag var väldigt bra. Och sen så hade jag ju också den här Rudolf Höss-biografin som jag också tyckte var väldigt spännande som jag läste när jag var inne i min period när jag läste mycket andra världskriget. Så jag har lite svårt att välja där, men som jag sa tidigare så uppskattade jag verkligen och det jag är mest nöjd över året är att jag tog mig igenom Monte Cristo och den liksom ligger där som en sån
ett achievement ändå. Man
har ett achievement och en liksom bok som jag uppskattade som jag läste under året. Så att svårt att välja bästa, jag har försökt sprida ut dem lite. Så jag landar nog i Nazi Billionaires då.
Ja, den är jag så sugen på. Jag har liksom suttit och väntat på att den ska översättas till svenska. För jag hade tänkt lyssna på den som ljudbok och då är det trevligare med svenska tycker jag. Men jag kanske drar den ändå på engelska om det inte händer något på den fronten. Den verkar skitbra.
Jag har suttit stor del av dagen idag. Och gått igenom mina böcker och analyserat vilken var egentligen bäst, vilken har gett mig liksom läsglädje, vilken har haft liksom högst litterärt värde och så vidare. Och jag har tyvärr insett att det här liksom är en bra bok om man liksom kollar liksom på det litterära värdet kontra vad har gett mig mest glädje i år.
Vi vet ju vad som heter mest glädje.
Det är inte samma sak. Och grejen är att alltså när jag tänker, jag kan inte komma till någon annan slutsats än att årets bästa bok är He Who Fights With Monsters Won! Shirtalud!
Jävlar gott, Sebbe. Vilket nummer blev det?
Ettan.
Oh shit.
Var i särklast bäst. Alltså jag tyckte den var så jävla rolig. Och tiden liksom bara sprang iväg och det var 800 sidor eller vad fan det nu var som liksom, jag blev helt fast. Och det är inte så många andra böcker i år som har gett mig det. Sen fattar jag att det är liksom, jag rent liksom...
Det är ditt rykte som finsmakare är ju inte
nej, det kommer ju få sig en törn. Det kommer ju få sig en törn nu. Men jag har annars aldrig dolt heller att jag är ju en fantasy-geek i botten. Och den ger en verkligen allt man vill ha om man gillar den typen av böcker. Sen så inser jag att Chertalun lär ju inte få något Nobelpris de närmaste åren. Kanske längre fram när han liksom blir upptäckt av finsmakarna. Men för mig så har den, det är ingen annan bok, eller bokserie för den delen, som har gett mig mer glädje i år än
Det kan jag verkligen förstå. Det är så pure bara glädje. Eller, det är verkligen ren läsglädje i dem.
Ja, det är bara
inget
nice
motstånd.
Ja. Så att,
jag har precis läst klart sjätte delen där, så jag kämpar på också. Det är jävla trevligt.
Nej, där har du något att bita tag i till nästa år, så att du kan ha den som årets bok 2024. Kanske du ska ta tag i den.
När du har levt 30 dagar i vildmarken, så lovar jag att jag ska läsa 2024.
You're lost, man.
Då du menar vi... så att du inte... Nej.
Då var vi igenom årskrönikan, och det gick ju snabbt och lätt. Det innebär att vi har massa tid till annat också.
Ja, men ska vi ta en bok var, eller, och sen så kör vi månadens bok som vi alla har läst? Mm. Eller vad tycker ni?
Jag kan tänka mig två, varav en väldigt kort.
Ja, ta du två, Sebbe.
Är det okej? Okay? Sen har jag kan säga att jag har läst 10 böcker sen sist. Varav typ 5 böcker av samma författare, som kommer bli 6. Och sen, så då tänker jag spara det till nästa vecka, för då har jag läst den här författarens alla böcker. Då kan vi ta det samlat.
Men, jag har faktiskt också läst 10 böcker sen sist, när jag räknar igenom. Så det hade blivit långt om vi skulle dra alla.
Nej, men det blir nästa avsnitt långt istället. Det är ju det som är problemet.
Jag kommer skippa några av mina. Det
Men jag pratade ju sist om att jag hade läst den här boken av den norska författaren, som jag hade glömt lämna tillbaka till biblioteket. Jag hade hållit på den. Den här boken, vet, man kunde läsa från båda hållen. Jag berättade om
den som ligger och tickar. Den som ligger och tickar.
Den bara ligger och tickar.
Den som du räknar som två. Det är ändå...
Men det är två. Alltså, det är två. I alla fall, den har jag läst. Och lämna tillbaka den typ i julas. Och då hade jag fått förseningsavgifter på, alltså, 60-70 spänn på den boken. Och då kom jag in på Bunkerfro bibliotek, och så liksom sa jag, förlåt mig ty jag har syndat, sa jag uttryckligen. Och då var de så jävla sköna på Bunkerfro bibliotek att de bara, det är ju ändå juletid nu, så vi stryker hela din skuld. Så alla mina förseningsavgifter från de senaste åren, vilket ändå var typ ett par hundra spänn, gone. Noll spänn förseningsavgifter nu.
Håller så du
det
på?
Bunkerfro bibliotek. Ni är med mig.
Det är mycket reklam för dem, så det tycker jag. Det går nog jämnt ut för dem.
Ingen har gjort mer för Bunkerfro bibliotek än boktokiga.
Nej, så är det verkligen.
Skämt åsido, boken var trash. Det var väldigt lik boken i första serien. Han då, Björn Hansson, som handlar om, han åker i fängelse för att han begår bedrägeri. Det berättade jag i första boken. Han låtsas ju att han har blivit att han har hamnat i rullstol, och det har han inte egentligen.
Just det.
Så i andra boken så börjar man att han liksom släpps från fängelse, och sen ska han försöka akklimatisera sig i sitt nya liv och knyta an med sin son igen då. Och hela boken handlar typ om det. Och sen så slutet bara är sån riktig jävla what the fuck. Alltså, jag läste ändå, visst det var inte en jättelång bok, men jag ändå läst liksom med en viss förväntan, och så blir det ingenting av det. Och jag bara känner, nej. Alltså,
nej.
Nej, jag känner mig mycket besviken. Nej, det är det nog inte. Men
inte så illa riktigt.
En tvåa kanske. Trea om jag känner mig mycket generös, och det gör jag nog inte.
Nej, det tycker jag inte du ska göra.
Så 2 av 5.
Generös och Sebbe.
Så att, ja, det var 17:e romanen heter den, av Dag Solstad. Alla bibliotekarier på Bunkerfro bibliotek älskar den. Så jag vill bara säga det, att jag har säkert fel. Men,
där får de skärpa sig.
Den var lite för långsam och tradig.
Ja, hade du en till, eller?
Ja, men ni kan få köra först. Jag bara vill inte...
Nej, men absolut. Jag vill berätta om en bok som heter Murtagh av Christopher Paolini. Säger det någonting?
Ja. Eragon.
Ja, exakt. Det är ju Eragon-författaren som var en stor del av min uppväxt. Han släppte ju den när han var 19 år, första boken Eragon då. Så han var ju en sensation då, och det blev ju en superhit. Och det var liksom fantasy. Jag var väl typ 15 eller någonting när den kom, så det var perfekt in i vedboden för mig. Det är ju typ som Sagan om ringen, fast med lite enklare skrivet och lite fetare. Eller lite så här större battle, så mindre... mindre genomtänkt kanske. Det märks att det är skrivet av en ung kille. Men nu då så är han ju 40 år och liksom en vanlig författare, och det här är en uppföljning kan man säga på Eragon, som handlar om Murtagh då, som är, han var en ofrivillig skurk i första originalserien, och nu får man se om hans äventyr då efter hela originalserien. Den här, alltså, det var väldigt lätt för mig att komma in i världen igen. Alltså, Eglesia heter den här fantasyvärlden. Jag kände igen liksom allting. Det var väldigt tydligt att den här har gjort stort avtryck på mig under formativa år, liksom alla namn och liksom hur magin funkar och allt sånt. Väldigt lätt att komma in i. Jättetrevligt. Sen, tyvärr, så är alltså Eragon är ju ett storslaget äventyr med liksom mycket battles, och det är liksom stora arméer och det är massor med drakar och liksom coola orker och grejer. De heter inte det här. Men den här Murtagh då, det är liksom ett, mer av ett enmanna äventyr. Att han är ute med sin drake, de är själva i princip hela tiden. Och gör lite olika sidequests, typ, känns det som. Det finns ju ingen big bad längre. Sauron är ju besegrad. Så det, alltså det här var inte alls en fantasybok i min smak. Jag gillar ju mycket mer när det är högre stakes. Så det, alltså jag tyckte det var trevligt att vara tillbaka i världen. Men det är inte alls min typ av berättelse. Så jag liksom landade på en 3 av 5. Tyvärr. Och jag tyckte det var synd, för jag var väldigt sugen på att komma tillbaka till Eragon igen och se om det håller. Och jag, det är svårt att avgöra för mig nu, eftersom att ja, det, jag hade önskat att han skrev en mer epic fantasy igen. Jag hoppas på det.
Han skrev väl någon sci-fi också, va? Eller här, någonting Sea of Stars eller vad fan det nu...
Ja, jag har faktiskt inte läst den. Den är typ 1000 sidor lång. To Sleep in a Sea of Stars. Men den ska jag göra, läsa någon gång. Nej, men det var en halv rekommendation. Kul med mer Eragon. Det kommer en tv-serie nu snart också. Så det är trevligt.
Ja. Yes, och jag har läst en ny bok som heter Rich Kids. Festerna, ritualerna, drogerna. Som är en dansk bok som är skriven av en ung tjej. Som är uppvuxen i överklassen utanför Köpenhamn. Och som pratar om sin uppväxt och den problematiken som finns med drogkultur, kränkande behandlingar, sexism och hur det här liksom har gått över styr lite. Och det här landade i, eller det var en rättegång som var typ den största barnpornografi härvan någonsin, tror jag. För att de hade filmat en tjej på någon fest och sen så hade de spridit den videon vidare. Och sen hade den delats av massa ungdomar då. Och detta resulterade i att det var flera hundra som blev dömda för detta. För något år sedan. I Danmark. Och jag tror till och med att det var, kan ha varit en av världens största liksom brott då. I den här kategorin. Och hon gick ju på den här skolan och växte upp med de här personerna och berättade om hur kulturen i hennes uppväxt var och hur fruktansvärt det var, typ. Så att man fick lite så här, typ, man kände igen sig ganska mycket från liksom gymnasietiden. Inte i liksom alla hemskheterna, men man kan tänka sig att lite av de sakerna som man ser som finns i de liksom gymnasiet gånger, alltså att de eskalerar väldigt mycket i när sociala medier och mobiltelefonerna läggs in som en faktor där liksom.
Ja, det låter fan skitintressant det här, tycker jag.
Ja, så att det var liksom så här, oj, typ så alla de här sakerna, tendenser, typ där nollningar, olika såna här traditioner och ritualer och olika evenemang och fester och Facebook-konton som skapas i andras namn och sånt. Sånt känner man ju igen. Men man har liksom inte riktigt kanske tagit det så allvarligt när man var i den fasen i livet och när saker hände. Men när det liksom går över styr och när då saker dokumenteras hela tiden, så kan det växa och bli ganska så grovt. Så hon,
var den bra då?
Ja, men det var intressant. Alltså, ja. Det var ju, man, som sagt, igenkänningsfaktor på ett sätt från den tiden, samtidigt som det absolut inte var så när vi växte upp, i alla fall när jag gick i skolan. Men man kände igen väldigt många element i den. Man kände så här, oh, vad skönt att inte jag går på gymnasiet nu.
Att, ja, jag är inte säker på att jag hade haft samma igenkänning. Jag tror inte,
du har lite annan uppväxt.
Ja, det är lika tuff klimat i Hästra.
Nej, jag tror det var lite lugnare där. Mm. Men jag tycker det låter väldigt intressant att läsa om. Man får lite så här exit-vibes. Den norska serien. Så det är alltid roligt.
Ja, men det kan
nog
vara lite så. Så att, ja. Det var en relevant historia.
Jag ser att det är en Storytel original. Så jag kanske får gå in och snilta på ditt konto då igen. Eller om jag ska komma åt den här.
Med ditt konto.
Ja,
just det. Ja, men bra rekommendation. Nu Sebbe, vad har du sista till oss?
Jag läser ju ibland en del självhjälpslitteratur, som ni vet. Och det har jag gjort nu. En självhjälpsbok. Och den här boken heter då The Zombie Survival Guide, Complete Protection from the Living Dead av Max Brooks. Som är då en självhjälpsbok för att lära sig att när zombieapokalypsen kommer, hur bör man agera då?
Så det är, har inte du läst en sån här bok redan, fast det är en svensk variant? Eller nej. Var den? Nej, okej. Okay. Nej, det kanske inte var i inriktning på zombies.
Jag känner inte igen att jag läst något liknande tidigare.
Nej.
Okay. Men alltså det här är en ganska omfattande och detaljerad då bok som säger liksom, som ger tips kring när zombierna kommer. När. Vad bör man göra då? Och det är liksom handfasta tips om liksom allt från vilka vapen bör man ha till vilket fordon ska man använda. Och finns också liksom strategier för hur bygger man sitt läger, hur slår man tillbaka en zombieattack och så vidare. Ganska kul, intressant. Det känns bra att vara förberedd.
Är det en komedi eller? Alltså är det meningen att man ska skratta åt den eller hur?
Det är självhjälpslitteratur. Det känns som att du inte riktigt tar det här på allvar.
Nej,
men alltså det är skrivet som att det är på riktigt, men det är det ju inte så. Det som var lite lökigt var att i slutet av boken så var det typ så här 100 sidor där han då bara hittat på olika zombie liksom attacker i historien. Fick man bara läsa om, ja, alltså var det en zombie där, och det var riktigt lökigt, var det.
Okej, ja, det
inte alls så kul. Däremot allt annat, alltså när han liksom resonerade liksom teoretiskt kring, ja men alltså han är utgångspunkt kring vad det var för typ av zombies. Det var ju så här, alltså typiska, det vill säga, du vet den här långsamma zombiesen som, den kan inte springa och den är liksom, den kan inte öppna dörrar och är väldigt liksom ointelligent, utan så. Och men alltså dels resonera kring vad är det som orsakar zombismen då? Det är något virus, Solanum-viruset. Och sen så var det då lite, alltså var ganska kul ändå, fram då till de här liksom påhittade zombie-historierna. Men tips då till alla lyssnare som vill vara förberedda, det är att om det blir en zombie-apokalyps, håll er bort från staden. Det är mycket bättre att vara på ett avlägset ställe, helst typ i öknen eller liksom i tundran eller sådär. Ju färre människor i närheten, desto bättre. För då är det mindre risk att man stöter på en zombie. Så det kan man
med klart. Den här andra preppingboken du har läst, där var ju det bästa tipset att man skulle känna grannarna.
Ja.
Så det tipset är väl inte bra här då, just i zombie?
Nej, men det kan ju vara bra. Alltså ett annat tips det är att om man försöker liksom hitta någonstans där andra överlevare finns, så kan det ju vara bra. Då ska man gärna bosätta sig på typ en flygplats, eller en skola, eller ett fängelse. Där det finns bra liksom säkerhetsmeasures. Och alla som har tittat på The Walking Dead känner ju igen alla de här.
Så det är jättebra för dem där med fängelset.
Men det är ändå liksom själva teorin då att det finns liksom redan murar och sånt. Och det håller ju dem borta. Sen om man har tittat på zombiefilmer så vet man att det största hotet är ju inte människor. Det är ju inte zombies, utan det är ju andra människor. Bästa vapen, man ska ha en semiautomatisk karbin, typ en AK-47, det kan vara bra att ha med sig.
Har du det hemma, Anton?
Och ett vasst, långt handvapen, typ en katana, om man kan hantera det, kan vara bra att ha. Eller någonting som man kan krossa deras hjärnor, är också tips. Bästa fordon, motorcykel, eller eventuellt en vanlig cykel, om man vill vara lite mer stealthy. Så. Så att, ja, nu vet ni ungefär allting som man fått läsa i den här boken. Så att, varsågod.
Tack för tipsen.
Och lycka till, får man väl säga.
Ja, det var ingenting om när det här ska hända, eller?
Det har redan hänt. Alltså, det fanns lite grann om vilka tecken så man kunde se, för att det var på G. Då att det liksom cover-ups och sånt. Så. Men det kan egentligen hända precis när som helst. Och med det så tänker jag att någon av er kan få välja en bok till, medan jag gör ett snabbt ärende. Så att om ni berättar om en bok till så blir det perfekt.
Har du någon du vill berätta om, Mattias?
Ja, men jag har inte. Jag tror du får ta den.
Ja,
du hade ju så många böcker, så jag tänkte att du får ta den istället.
Jo, men det har jag ju. Jag har ju haft lite... Vi kan
ju passa på att berätta varför vi blev senare. Det blev så här. Det var ju så att Sebbe har ju... Ja, Seb har ju klantat sig rejält med podden, så att det har ju blivit mycket skit han har hållit på med, förstört för oss. Så att vi får skylla på honom helt enkelt.
Ja, det får vi verkligen göra. Hör av er i Facebookgruppen.
Ja, skriv gärna argt inlägg och skäll på honom. Ja, fortsätt, fortsätt.
Ja, men jag hade, alltså du berättade ju om den här tunn luftboken som just jag då valde att läsa direkt, för jag tyckte det lät så jävla spännande. Och sen fick jag dille på det, så jag har läst jättemånga klättringsböcker. Och bland annat då Göran Kropp 8000.
Nice.
För han var ju med inblandat i det här lite tunn luftdramat på Mount Everest. Och den Göran Kropp-boken, det är faktiskt David Lagercrantz som skrev den innan.
Ja, det var väl hans första sån... Ja,
Hans första spökskrivningsbok, om man ska säga. Och den handlar ju då om Göran Kropp, om när han cyklar ner till Everest mycket och sådär. Framförallt så handlar den ju då om liksom, hur många projekt han hade, alltså, som han hade tänkt göra, som nu inte blev av. Han dog ju liksom i en olycka där han bodde, bara på en lite skithöjd. Liksom, hans utrustning pajade, så han ramlade ner en liten bit bara och dog. Men det var jävligt synd för Sverige, var liksom det jag tog med mig. För vi hade fått så mycket spännande äventyr som han hade gjort då, som vi som kollektivt land hade fått uppleva genom honom. Så det var jävligt synd. Jag tyckte inte, det var ingen jättebra bok annars, men det var liksom väldigt, ja, det var en väldigt spännande människa.
Men du hade läst den andra boken också. Vad tyckte du om den? För vi pratade lite om den förra veckan. Eller förra...
Tunn luft menar du?
Ja, ja.
Jag tyckte den var skitbra. Alltså, snudd på en 5 av 5. Otroligt gripande där när liksom, ja, allt bygger upp mot att det ska bli ett haveri på toppen. Jag tyckte det var ett anmärkningsvärt fakta där i boken. Den är skriven 96 tror jag. Och då beskrivs Kina då, alltså de bara slänger iväg det i meningen, som att Kina beskrivs som ett förödande fattigt land då, som har behov av den här bergsklättringen. Och det kanske inte är det första man tänker på när man tänker Kina idag. Man har nog inte beskrivit liksom hela Kina som land, i alla fall som förödande fattigt 2023.
Har det hänt en del?
Ja, det har hänt en del, ja, sen 96 då. Men alltså tunn luft, den måste alla läsa. Det är jag har läst 6 stycken klättringsböcker och tunn luft var den absolut bästa. Men ja, ska vi ta nu då? Ska jag välja nästa månads bok?
Härligt. Sorry, jag har druckit en lite Pepsi Max som vi börjar spela in här. Så att...
jag har sett att du har suttit med ett enorma jävla glas och surplat i dig.
Det är ju ett väldigt litet glas, men livet...
Nej, styck, det är Mattias som har... Okej, fan. Det var Mattias som hade det stora glaset.
Men ja, nästa månads bok.
Det är jag som ska välja.
Du får be om ursäkt, Sebbe. Först ska du be om ursäkt.
Vi sa det bara.
För ditt haveri här.
Ja, jag bad ju om ursäkt precis.
Alltså. Det är förlåten.
Ja. Det är bra.
Jag hoppas lyssnarna kan förlåta dig också.
Ja, vi hoppas det. In i Facebookgruppen och skriv om ni förlåter Sebbe för vad han har gjort. Jag beklagar mig lite innan. Det är svårt att välja fantasy och sånt, för det är alltid serier. Jag har ju tagit många dåliga böcker också, det vet ni. Och jag kommer göra en chansning här nu igen. Det här är en bok som skulle kunna vara väldigt dålig. Den är i alla fall väldigt kort. Jag hade inte hört talas om den förrän väldigt nyligen. Och jag tror det är en författare från Tjeckien, om jag inte minns fel. Boken heter Spaceman of Bohemia. Är det något som ni känner igen?
Nej.
Det finns en anledning till att den här dök upp i min... liksom, att jag upptäckte att den här finns nyligen. Och det är för att det kommer en film baserad på den här boken med Adam Sandler i huvudrollen. Och det tänker man ju, att det lär ju vara skit. Men det är ju faktiskt då Johan Renck som gör den här filmen. Stackarbo. Alltså, han tackade nej till att göra The Last of Us för att göra den här filmen då istället, som är hans drömprojekt typ.
Adam Sandler.
Ja, Spaceman och Bohemia då. Det är någon slags rymdberättelse om en... Ja, man kan tänka sig Adam Sandler då i huvudrollen, som verkar bli lite galen på någon rymdbas.
Spelar rakt in i Sebbes hat för sci-fi.
Ja, det känns som att båda ni kan hata den här mycket, men den verkar vara lite filosofisk och sådär också. Alltså, det verkar finnas mer än vad som kanske vid första anblick. Så den skulle kunna vara intressant faktiskt.
Ja, det finns ju faktiskt rymdböcker som jag har gillat. Jag gillar ju den här Bobbyverse i rymden. Just jag gillar den här Marsboken. Det var en av de första som jag läste, den med Matt Damon.
The Martian.
The Martian, ja. Så att det behöver ju inte vara dåligt. Men vad som oroväckande är att den har under 4 stjärnor på...
Jag vet det.
Den har väldigt lågt. Men så. Jag tänker, ibland får man dra en chansning. Jag tyckte det, ja. Jag tänker ändå, alltså jag respekterar Johan Enck väldigt mycket. Han har gjort väldigt mycket bra grejer. Och han har ändå valt att regissera den här då istället för till exempel The Last of Us som kändes som en mega hit som han tackade nej till. Så jag tänkte det måste finnas något
här. Du har också redan haft så många tabbar så att du liksom kan inte gå så mycket lägre. Så att vi,
nej, men precis.
Vi förväntar oss inga stordåd. Men det blir bra.
Spännande val tycker jag ändå faktiskt. Så att,
har du kollat upp om den finns tillgänglig och så? Eller det...
Absolut
finns
inte.
Finns den på din Storytel?
Jag tror inte den här finns på någon av de svenska. Jag tror nog man får gå till Audible eller lite mer sådär köptjänst om man ska nå denna. Men den borde ju liksom bli lite mer aktuell nu i och med att filmen kommer i mars. Så det är liksom, boken borde ju få ett lyft då också.
Den finns att köpa på Adlibris annars för 222 spänn. Så att, då får det bli kul.
Så får det bli.
Ska vi prata om månadens bok då?
Ja.
Och vi har ju läst Yellow Face av R.F. Kuang, mest känd för fantasy tidigare. Amerikansk, asiatisk författare kan man väl sammanfatta hennes bakgrund som. Och den här boken handlar då om en amerikansk vit kvinna som heter June Hayward, som är en författare som kanske inte riktigt har fått sitt break. Hon har skrivit en bok, men den gick väl inte så himla bra. Och hon har en av hennes kompisar, inte jättenära, men ändå en kompis heter Athena. Och hon är också författare, som har asiatiskt påbrå. Och som jag tror är egentligen, alltså det ska väl egentligen, den här Athena är väl typ R.F. Kuang. Om man,
ja, det alltså, får man ju verkligen säga.
Det är hennes alter ego liksom. Så det är en då författare som har nått väldigt stor framgång och har liksom blivit liksom the it girl inom litteraturen. Och June är då väldigt avundsjuk på henne. Och sen så ganska tidigt i boken så är det då en pannkakskvävningsolycka i en pannkaksätningstävling som gör att Athena dör under tiden då hon är med June. Och kort innan det så har June då fått veta att det finns ett manuskript för då Athenas nästa bok som handlar om, det handlar typ om kinesiska gästarbetares insatser i första världskriget ungefär. Och hur de spelade en roll då. Och då gör June att hon helt enkelt stjäl den här boken och bearbetar den och ger ut den som hennes eget verk. Och sen handlar då boken...
Låtsas att det är hennes egna skapelse helt.
Och sen så handlar då egentligen boken i stort om hur, ja, dels liksom när, hur hon ger ut den här boken och hur hon når framgång med den, men sen också då den här ständiga liksom rädslan för att bli upptäckt för vad hon har gjort.
Och lite rättfärdigande av vad hon har gjort.
Absolut. Och sen också ganska mycket alltså, diskussioner kring vad säger, publicist och bok, alltså förlagsbranschen, hur det fungerar runt där. Men också mycket diskussioner kring en fråga som jag har haft väldigt mycket på tapeten de senaste åren, alltså just här kring vem får skriva om vad. Är det okej att en vit kvinna skriver om upplevelserna liksom i Kina exempelvis, och att skriva om andra kulturer än där man själv är ifrån då, som tar en väldigt stor del av den här berättelsen.
Väldigt spännande premiss tyckte jag, och det, alltså det är ju en bok om bokbranschen. Jag tycker det är väldigt, alltså det, jag gillar det. Jag gillar ofta filmer om, alltså det är ofta de filmerna som Oscarsgalan älskar och sådär också. Filmer som handlar om filmer, en bok som handlar om böcker. Jag gick igång direkt på det här. Så det var ett bra val. Och jag gillar ju verkligen det här med diversity. Och du vet, jag gillar att premiera författare från andra länder. Jag väljer böcker från Tjeckien. Och jag har läst alla R.F. Kuangs tidigare böcker som hon har släppt. Och gillat dem väldigt mycket. Framförallt Babel då, som jag tyckte var fantastisk. Som läste jag den i år, eller var det förra året kanske?
Men,
riktigt bra fantasybok då. Men nu är det icke-fantasy.
Ja, vad tyckte du om den här då?
Jag vet inte. Vi ska väl inte spoila så hemskt mycket direkt. Eller ska vi säga bara lite vad vi tyckte först? Eller hur brukar vi göra?
Vi brukar prata övergripande och sen gå in mer i detalj.
Ja, ja men jag tyckte som sagt det började jättebra. Alltså jag blev otroligt hooked på den här. Mycket mer än vad jag trodde. Och tyckte den var väldigt bra fram till sista akten, kan man väl säga. Ja, det var min liksom spontana feeling. Okay. Vad tyckte ni?
Är det?
Ja, nej, men jag tyckte också att premissen var väl ganska så... vad ska man säga? Det är en bra premiss liksom. Det är väldigt aktuellt, känns det som. Och mycket det här med vem har rätt att skriva om vad och hur ska man... alltså det här delen med att är det okej att ge ut och skriva om den. Sen så tyckte jag lite, jag vill inte komma in för mycket på spoilers, men jag tyckte den var helt okej. Så att ja, helt okej och en bra grundtanke i det.
Vad tycker Maestro?
Nej, men jag skulle drista mig till att säga att jag tyckte att den var bra. Inte bara helt okej, jag tyckte att den var bra. Jag tyckte det var ett bra koncept och idé. Det är ofta spännande tycker jag, en liksom så här plagiarism och alltså så när någon stjäl en annans arbete och just den här liksom paranoian om att bli upptäckt. Jag har inte läst så många böcker, men jag har läst en som är lite liknande av Kerstin Ekman, en svensk bok som heter Grand Final i skojarbranschen, som är lite liknande också där. Alltså just det handlar om att, fast det är lite, det är så här, det handlar om att det är liksom en person som spökskriver åt en annan person. Då ska man säga. Men det finns också lite de här, så här, ska det komma fram, vad händer då, liksom hur kommer jag uppfattas och sådär. Och den delen tyckte jag var jättespännande. Jag tyckte också delarna, alltså just kring den här diskussionen kring vem får lov att skriva vad och så vidare. Jag tycker den är svår.
Det är jättesvårt, ja. Det var intressant.
Ja, alltså, och jag tycker den här boken belyser det på ett bra sätt. Det här är ju typiskt, kan man säga, en berättelse med en, alltså det är en opolitlig berättare. Och det tänkte inte jag så mycket på i början, men sen ju mer jag tänkt på det när man läser andra reviews och så, så blir det ju så här, hon målar ju fram saker mycket ur hennes perspektiv liksom. Hon vill ju rättfärdiga det hon gör. Och jag tror om man liksom läser okritiskt så kan man nog uppfatta det som att det också är författarens hållning liksom, eller att hon vill övertyga om att det är rätt att göra det, men egentligen så finns det nog liksom en väldigt mycket mer nyanserad diskussion i det där jag...
Drog du inte lite tankarna till Pale Fire ändå?
Jo, kanske lite. Alltså, jo.
Jag tyckte det var det absolut bästa med boken, hur den här huvudpersonen rätt, alltså i sin eget huvud liksom målar upp det som att det blir mindre och mindre fel hon har gjort. Ja. I början liksom så är hon ju ändå så här, men jag stal den här boken, men det kan jag väl få göra. Alltså hon är ju död nu. Det är väl bra för läsarna. Men alltså, ju mer det går in, desto mer är det ju, alltså, det här är min bok.
Jag har ändrat allt processen, liksom.
Jag tycker man kan, alltså, det var jävligt intressant att följa med i de tankegångarna och hur man kan övertyga sig själv. Liksom, bara bygger man sin story tillräckligt länge så blir det sant. Mm. Det var det bästa temat genom hela boken, tyckte jag. Det var väldigt kul att följa med på.
Jag gillar Och just det också att man liksom om man har, för det var det jag tänkte med Pale Fire, där är det också en som tar en som dörs berättelse och ska tolka den och ge ut den och har skrivit om den och sånt. Men just det här med att det är liksom en bra idé, det är en bra bok som hon vill ge ut, som hon ser så här, precis som du säger, att det är synd om inte världen ska få läsa den här boken för att den är så pass bra. Jag måste bara göra lite ändringar i det och sen att det liksom glider över till det andra istället för att credda och säga liksom att jag har skrivit klart den här boken och så vidare. Så att det blir ju en liksom ett spindelnät som man trasslar in sig
i. Ja, verkligen.
Och nu kanske innan vi går över till spoiler-delen så tyckte jag också, för men det har ju varit ganska mycket diskussion, alltså om vi går tillbaka till liksom vem får skriva om vad. Alltså just, det var väl bara ett par år sedan det här American Dirt släpptes, som ju var en superhit, men han hade exakt den här diskussionen liksom. För där var det en amerikansk författare som skrev om upplevelsen av alltså latinamerikanska flyktingar som flydde till USA. Jag minns inte hur det var med henne, om hon försökte väl också typ göra gällande att hon hade Liksom.
Det här pratade vi om i podden till och med. Ja. Alltså hon, det, ja, alltså det här måste nästan lite vara baserat på det eller liksom inspirerat av det. För hon hade ju typ en mormor som var från Puerto Rico. Som hon då liksom verkligen spelade upp att det var en stor del av hennes identitet. Och vilket då det verkar i, alltså, att det, det, ja, väldigt långsökt. Alltså det, att det finns ing, exakt så som du gör i den här boken. Att de spelade upp allting som kan tyda på att hon kanske har någon koppling till Asien.
Bytte namn på henne som heter Song i efternamn. Alltså, så. Och ett annat exempel också som har varit väldigt mycket kritik för, det är ju, som jag läste i år, det är ju den En Geishas memoir, där man har någon också en amerikan som har skrivit liksom en helt, alltså, japansk upplevelse och japansk kultur och sådär. Och jag menar det, alltså grejen är att både En Geishas memoir och American Dirt har jag tyckt varit jättebra böcker. Och det är någonstans, alltså, för det, jag tycker det är en svår balansgång. Jag menar, på sätt och vis kan jag hålla med, varför ska man inte kunna få skriva om det liksom? Alltså såhär, det blir bra böcker och, så, och jag vill ju läsa det. Sen såhär, klart det var bättre om det hade varit någon från den kulturen. Antagligen blir det bättre om det var någon från den kulturen som hade skrivit det. Men,
alltså, men inte säkert.
Och ska man förbjuda folk från att skriva om grejer? Bara för att, alltså, jag vet inte, jag tycker inte det är så lätt. Sen så är det klart att det är så.
Det är en jättesvår diskussion. Ska man bara få skriva om sina egna upplevelser, så, alltså, då hade ju inte Arif Kuang kunnat skriva den här boken, kanske med en vit huvudperson, om man ska dra det så långt. Så det är, alltså, det, man kan ju dra det till sin spets. Så det, jag tyckte de gjorde många bra poänger i den här boken. Alltså många argument åt båda hållen. Så det var intressant att tänka mer på det, men jag har, ja, som ni säger, det finns liksom inget rätt eller fel att hitta så lätt.
Nej, men sen så var det intressant, för jag menar, i boken, alltså, hon framstår ju inte så sympatisk, June. Alltså, hon är en ganska osympatisk person egentligen, även om hon har sina moments där jag ändå liksom fattar sympati för henne. Jag tycker författaren är duktig ändå att få en att delvis känna för den här personen som har gjort någonting ändå ganska liksom vedervärdigt så. Men i grunden så har hon ju en del ofräscha åsikter och sådär.
Ja, det är likadant där. Det kommer ju fram mer och mer. Hon börjar ju som trevlig.
Och det är lite, det är lite inne också i tv-serier och sånt, att man börjar, man ska liksom fatta tycke för någon och känna från deras perspektiv, och sen att det ska vändas under tidens gång, att man känner liksom att nu blir det mer och mer jobbigt här liksom.
Det är tydligt, tycker jag, alltså, på en bra författare. Så ett annat exempel där, just när man har en opålitlig berättare, där man liksom konstigt nog ändå på något sätt lyckas fatta sympati för huvudkaraktären fast den är jätteäcklig. Det är ju Nabokov, alltså den stora Nabokov, hans bok Lolita, som ju handlar om en våldtäkts, är liksom en pedofil. Men trots det så är det nästan att man blir lurad av boken att ändå liksom till viss utsträckning kunna känna sympati för huvudpersonen, fast det är liksom en anti-hjälte, eller vad man ska säga. Och det tycker jag att hon gör ganska bra i den här boken, att, för menar, hon säger liksom en del, hon för egen del tycker ju synd om sig själv för att hon är vit. Det hade varit mycket enklare om jag hade varit liksom haft utländsk på alltså, hon verkar
hade
ju
behövt
tro
någonting bara.
Ja, hon verkar ju tro det själv. Och sen så vet någon som skrev en review på Goodreads här, som liksom lade upp statistik om det. Och det är ju nästan bara vita författare som blir publicerade och som når fram. Alltså, tittar man på hur det faktiskt är, så stämmer ju inte det alls liksom, utan man har ju otroliga fördelar med att vara vit liksom, jämfört med att vara från någon annanstans.
Ja, och även, men det är ju hela liksom kvoteringsdebatten. Det är så lätt, alltså det är så lätt att göra en vurpa i huvudet och slå bakut och bli liksom galen när man, om man inte tänker igenom det.
Men du sa Anton att du tappade i sista akten. Vad tänker du då?
Ja, men vi kan väl gå in på lite mer spoilersaktigt kanske. Men jag tyckte det var en väldigt bra bok, så jag tycker man ska läsa den. Jag kan väl avsluta som generellt. Men om man vill slå av innan spoiler så får man göra det nu. Men jag tyckte väl, alltså, jag var liksom helt inne i boken, tyckte det var kul fram tills det här då egentligen, att hon har ju skrivkramp och mycket, hon får ju en idé i slutet att hon ska skriva sin version av den här berättelsen. Och då tänkte jag, men det är spännande, det kan bli kul. Och sen så blir det ju egentligen mer då att hon blir galen av den här liksom spöket som förföljer henne. Och den, alltså, jag köpte inte den aspekten riktigt. Jag tyckte det spårade ur där. Hela den här spökaspekten och det, hennes erkännande och så. Jag, där tappade boken mig lite, var min feeling.
Jag håller inte riktigt med. Alltså, jag fattar vad du menar, men jag tyckte ändå det var lite så här. Jag förstår att det inte var ett spöke, och jag trodde inte att hon hade liksom kommit tillbaka till liv. Vad fin, att man, det var ju något lurt liksom. Och när man väl fick veta vad som, hur det faktiskt var, så var det inte så jätteöverraskande. Men jag tyckte ändå att det gav en liten puls. Jag tyckte ändå att det var lite spännande. Så här, fan, alltså, för det var ju ganska sjukt liksom. Så här, vad är det som händer? Varför blir det så? Sen så gissar liksom själva revealen när hon liksom blev lurad och avslöja att hon hade snott den. Den tyckte jag väl var sådär liksom. Jag fattar inte riktigt hur gjorde hon det. Hon hörde röster från olika håll. Alltså, så, ja. Det var väl kanske inte jätteövertygande. Men jag tyckte ändå att det gav en nerv till boken.
Jag håller med Anton, de hade kunnat göra det på ett betydligt bättre sätt. De hade blivit mer satisfying typ.
Mm. Jag tycker det känns som så här att när hon kom på den här boken så var det så, oh, det här är en bra premiss och det här ska hända och det här ska hända. Ja. Och sen hade hon inget slut. Och så har de liksom brainstormat, ah, hur skulle vi kunna avsluta detta? Och så, ah, okej, men det här, vi får ta, så här kan vi göra. Det känns, som att, det känns inte som att det var, ja, det var inte det som var poängen. Liksom. Det var nog inte så hon kom på boken hur det skulle sluta. Och det tycker jag märks tydligt.
Hur hade du vetat att det skulle sluta då? Om du hade
slutat? Nej, alltså jag har inget bättre förslag. Men spontant då hade jag ju tyckt det var mer roligt om hon publicerade sin sån här då If I Did It-bok, alltså att hon, som hon höll på att börja skriva. Ja. Och se hur det föll ut, då, vilka som hamnade på hennes sida och så vidare. Det var ju dit, ja. Det hade kanske fallit platt också, jag har ingen aning. Men jag var i alla fall inte så nöjd med det jag fick. Men jag tycker ändå att det är liksom en 4 av 5-bok, men det blir liksom en svag 4, och det var nästan uppe, jag var uppe på en 5 liksom under hela första halvan egentligen. Tyckte det var, jag bara rev igenom den här.
Ja, nej, men det är svårt att säga hur man skulle avsluta en bok liksom så på ett annat sätt. Men jag, precis som du säger, så känner jag lite också att det här är liksom så här, oh, man kommer på den här, man får en sån snilleblick, så bara, oh, det här är en bra idé liksom, det här ska jag skriva om, och det här har jag liksom nu, det här kommer bli skitbra. Och sen så har man en jättebra idé, och sen så ska inte säga Stephen King, men man liksom tappade lite så här, bara shit, hur ska jag ro det här i land helt och hållet. Och så får man hitta på någonting lite senare som inte kanske håller samma nivå som det som man hade från början, för att man har haft en så pass bra nivå en idé där liksom. Ja, nej, men jag sätter nog en svag 4.
Oj, ja, det är väldigt högt för fiction det här. Och,
Nästa års bästa bok redan.
Jag känner mig generös idag eftersom att Sebbe inte var generös innan.
Men Sebbe, du som gillade ändå kanske då hela vägen mer, var är du på betygsskalan någonstans? Är jag intresserad av?
Också en 4, men mer liksom mot en stark, alltså en stark 4 snarare än en svag. Men jag håller, alltså, jag tycker inte slutet var optimalt. Jag kan hålla med om er analys att det kändes kanske som att det var lite på det sättet. Samtidigt som jag ändå när jag läste tyckte att men det här är ganska spännande. Jag vill veta liksom hur det gick till. Sen så blev det lite pajigt liksom. Men det fanns mycket grejer i boken som jag tyckte om också. Jag tyckte också det var mycket så här, man fick läsa om vad alla de här, alltså bokinfluencers skrev liksom på Twitter och alltså så här, nättrollen. Det är ju också en aspekt av boken som jag tyckte var intressant. Liksom hur hon blev, hur de mobbade henne, vad ska jag säga, för att hon hade fel ursprung och så här. Det tyckte och jag gillade när hon bråkade, alltså när hon, alltså just hennes, jag vet inte, jag tyckte det var kul att läsa folks arga mail. Så när hon mailade då med den här Candace eller vad hon hette, alltså det tyckte jag var
One Star Review.
Kul, ja, det tyckte jag var riktigt nice. Och det var kul också att de pratade så mycket om Goodreads. Alltså det är uppenbart att åtminstone den här författaren bryr sig sjukt mycket om Goodreads.
Det var dock, hon gör ju uppenbarligen det. Det var dock en jävla konstig, för de nämnde vid något tillfälle att den här boken hade 4,82 i snitt. Och att det var liksom ett relativt bra betyg. Skrev de också i samma mening. Och det är liksom 4,82 hade varit det högsta betyget som finns på hela Goodreads.
Alltså det är Sanderson-nivå.
Ja, där var de felkalibrerade. Jag vet inte hur det lyckas smita igenom en sån enkel miss. Men Jag tyckte också det var väldigt kul att IKEA nämns så mycket i den här boken, som att det vore liksom det mest lyxiga man kan unna sig i hela världen. Och för oss är det liksom den billigaste skiten man kan köpa till sitt hem. Och här var det så, åh, nu har jag tjänat pengar. Jag ska unna mig att gå till IKEA nu. Det, flera
köpa
gånger kom det.
Precis det jag vill ha.
Ja, jag tyckte det var så jävla roligt. Jag ska beställa hem från IKEA. Okej. Okay. Fan, vilken lyx.
Ja.
Det var kul.
Men... Ja. Jag kan rekommendera om ni inte, alltså gå in och kolla på Goodreads på kommentarerna där, för att det är lite grann, alltså den känns sjukt meta, den här boken, alltså så här,
ja, men verkligen.
Det som den avhandlar, men sen gå in och läs i kommentarerna till den, så är det exakt liksom den typen av kommentarer som hon skriver att hon fick i boken, får hon ju sen här då på Goodreads med folk liksom som,
ja, ja, men
som den, hatar, den, alltså så här. Ja.
Den är superkontroversiell, den här. Liksom, det är inte bara pöbeln som hatar den, alltså den har fått rätt många dåliga recensioner från många håll, och den har inte så högt snitt liksom, om man kollar både på Goodreads och på Amazon och på Google och ja, överallt
det,
sådär.
Det är också ganska modigt, för det är lite grann så här, alltså, ett fuck you finger åt förlagsbranschen liksom. Alltså, hon kritiserar ju den väldigt hårt, hur den funkar liksom. Och,
jag läste det i någon intervju att hennes agent då hade verkligen försökt övertyga henne om att inte skriva den här boken, eller att det. Så hon hade haft många emot sig då, just på grund av att hon kritiserade branschen så mycket.
Jag tänkte på det, om man skulle göra, alltså det hade varit kul att, alltså som en typ av projekt, alltså något sånt författarliknande projekt, att man typ skriver en bok och låter den bli stulen. Alltså så här, det måste ju vara en väldigt bra bok så här, men att, man, att det blir en sån, det hade varit kul om det kom ut typ så här bara att det är inte hon som har skrivit den här boken, det är stulen av någon annan. Alltså bara som en sån PR-grej.
Ja.
Någon gång. Inte just den här boken då, men att man gjorde något sånt. För det känns inte som att det har varit så mycket såna skandaler på det planet.
Nej.
Jag tror det har varit en PR-vinst.
Ja, det hade varit svårt att få ihop det, men det hade kunnat bli århundradet. PR-kupp. Men jag tyckte också den här The Last Front då, som är den fiktiva boken som det handlar om. Den alltså jag hade jättegärna läst mer, eller jag hade jättegärna läst den boken egentligen. Verkar vara en jättespännande liksom epok, det här med de kinesiska kårerna som skickades till första världskriget.
Är det någon som har googlat något på det? Ja, det känns som att ni hade kunnat...
Jag har dykt ner djupt i Wikipedia på det. Och letat efter böcker också som avhandlar det temat. Men det, jag har inte hittat någon som verkar jätteintressant.
Men kan du berätta lite mer om det? För jag har inte googlat själv. Men alltså, vad gjorde de?
Ja, alltså det framkommer väl i boken också egentligen. Men alltså det de gjorde mest var väl typ att gräva skyttegravar. Och, alltså,
för
och,
de typ, allierade styrkorna då, eller...?
Ja, för britterna då, framförallt. Men i Frankrike är det ju alltså där på västfronten. Men, och det var också mycket så här att bära. Och det var ju, det, alltså, alla som har dött där, de räknas liksom inte som en krigande part. Och inte heller som civila. Så deras siffror existerar liksom inte, utan de räknas inte på något sätt. Så de är liksom icke-människor i statistiken. Så det är också ett intressant kapitel att de var där, men de räknas inte som stridande, för de fick inte strida för britterna. Men de är inte heller civila, för de är ändå där och hjälper till. Så det var...
Jag hade ingen aning om att Kina ens hade varit involverad i första världen. Alltså så här.
Nej, inte jag heller. Och det var ändå rätt så många. Jag tror det var 40 000 som skickades dit. Eller har jag för mig att jag läste. Så det,
de resonerar lite kring det i boken. Och det har vi pratat också mycket just om historisk fiction. Att det är ju en perfekt premiss för en bok. Att hitta någonting i historien som har hänt, men inte som har uppmärksammats riktigt. Och sen göra en historia. Alltså, det är ju det man vill läsa. Så att jag håller med. Jag har också gärna läst den boken. Om den har funnits. Oavsett vem som skrev den, så hade jag gärna läst den.
Ja, men jag älskar ju såna här världskrigsböcker.
Ja.
Krig är aldrig fel, som du brukar säga.
Andra världskriget är bra.
Ja, ska vi avsluta på de orden, Anton?
Ja, 140 000 var det visst, ser jag här nu. Så det var väldigt många. Men jag tycker vi avslutar där, det blev ett jättebra avsnitt detta. Och så kommer vi ha massor med böcker till nästa gång också då, känns det som.
Så kan det nog bli. Då får jag välkomna er formellt till 2024. Och så tutar vi och kör och och hörs igen om en månad.
Ja visst. Hej då.
Hej.